Kapitel 9. Det börjar, sidan 141. Marine lät Nett och Gent Moraine få en hastig kram av Joanne innan hon ledde iväg henne. För varje steg växte isklumpen i Moraines mellangärde. Hon var inte redo. Under alla de gånger som hon hade övat på vävarna hade hon bara lyckats fullborda allihop två gånger. Och aldrig under någonting som ens liknade de påfrestningar som Elaida utsatt henne för. Hon skulle misslyckas och bli avhyst från tornet. Hon skulle misslyckas. Orden dunkade i hennes huvud, trummade i takt med hennes steg mot stupstocken. Hon skulle misslyckas. När hon följde Marine ner för en smal spiraltrappa som ledde djupt ned i klippgrunden under tornet, kom en tanke för henne. Om hon misslyckades skulle hon fortfarande kunna leda kraften, i varje fall så länge hon var försiktig. Tornet såg med oblid blick på kvinnor som drog uppmärksamhet till sig efter att ha blivit avhysta. Och när tornet såg på någonting med oblid blick fick man vara galen för att inte ta hänsyn till det. Enligt systrarna brukade de som blivit ivägskickade nästan helt sluta vidröra Saidar, av rädsla för att av misstag bryta mot tornets rättesnören. Men Moraine kunde inte ens tänka tanken att ge upp kraftens sällhet. Hon visste att hon aldrig skulle göra det, vad som än hände. Sen kom en annan tanke som inte verkade ha någonting med den första att göra. Om hon misslyckades skulle hon fortfarande vara Moraine Damodred, ättling till ett mäktigt och en ökänt adelshus. Det skulle säkert ta flera år innan hennes gods hämtade sig efter ale-härjningarna, men hon skulle utan tvivel klara sig på deras avkastning. En tredje tanke knöt samman de båda andra på ett så självklart sätt att hon redan måste ha tänkt den på något djupare plan. Hon hade fortfarande boken med hundratals namn i sin bältespung. Även om hon inte klarade provet kunde hon börja söka efter pojken. Det var väl för all del inte ofarligt. Tornet tog mycket illa upp när utomstående blandades i dess angelägenheter. Och om hon misslyckades att bli Eishede skulle hon vara utomstående. Många regenter hade bittert fått ångra att de lagt sig i tornets planer. Så hur mycket värre skulle det då inte gå för en ung före detta invigd, hur mäktig hennes släkt än var. Nåväl, det blev som det blev. Hjulet vrider sig som hjulet vill, mumlade hon och fick en vass blick från Marine. Ritualen var allt annat än invecklad, men den måste följas. Att hon hade glömt bort att hon måste vara tyst så snart de kommit ner under marknivån bådade illa för hennes utsikter att klara själva provet. Det var mycket underligt. Hon ville bli ACD mer än hon ville leva. Men insikten att hon kunde ta upp sökandet oavsett vad som hände här och vetskapen att hon skulle göra det fick trummandet i hennes huvud att tystna. Det fick till och med klumpen i magen att bli mindre. Lite mindre. Hur det än blev skulle hon börja söka om några dagar. Ljuset giva att det blev som ACD. De höga korridorer som Marine ledde henne genom var uthuggna i öns berggrund och lika vida som några av dem uppe i själva tornet. De lystes upp av oljelampor i järnhållare högt uppe på de ljusa stenväggarna. Men många korsande korridorer låg höljda i mörker eller hade bara glest utsatta lampor som skapade små ensamma ljuspunkter. Det släta stengolvet var fritt från minsta dammkorn. Vägen hade blivit förberedd för dem. Luften var sval och torr och bortsett från det mjuka trampet av deras tofflor var det tyst. Förutom förrådsrummen i de översta källarvåningarna var det sällan dessa delar av tornet användes, och allt var enkelt och osmyckat. Korridorerna kantades av mörka trädörrar, alla stängda, och när de kom djupare, ordentligt låsta. Här nere förvarades åtskilligt, långt borta från alla nyfikna ögon. och det som skedde här nere var inte menat för utomståendes kännedom. När de nått den allra lägsta nivån stannade Marine framför en dubbeldörr som var större än några av dem de hade gått förbi. Dörrarna var höga och breda som portar till en fästning, men blankpolerade och utan järnbeslag. ACD:n ledde flöden av luft som fick dörrarna att tyst glida upp på väloljade gångjärn. Moraine tog ett djupt andetag och följde henne in i en stor, rund sal med kupoltak. Runt väggarna stod tända lampor på stativ. Ljuset som reflekterades i de polerade vita stenväggarna var nästan bländande efter dunklet i korridorerna. Hon blinkade, men hennes blick drogs genast till det föremål som befann sig mitt under kupolen. Det var en stor, oval ring som smalnade av i toppen och botten, och vars rundade kant var något tjockare än hennes arm. Den var en bra bit över en famn hög och kanske ett steg bred där den var som bredast, och den glittrade i lampskenet. En var det silver, en guld, eller grönt, eller blått, eller virvlar av alla färgerna tillsammans. Aldrig likadant i mer än ett ögonblick. Ringen stod, fast det inte verkade möjligt, för sig själv, utan stöd. Det var en Tear and Grill, ett föremål som skapats för att använda kraften under den länge sedan svunna sagornas ålder. I den skulle hon bli prövad. Hon skulle inte misslyckas. Hon tänkte inte misslyckas. Träd fram, sa Marine formellt. De andra ACD:erna i salen, en från varje aja, kom och ställde sig runt om i en ring med sina fransprydda sjalar över axlarna. En av dem var Elida, och det fladdrade oroligt i Moraines hjärta. Okunnig är du kommen, Moraine Damodred. Hur ämnar du gå? Ljus, varför hade Elida fått vara med här? Moraine hade en desperat önskan att fråga det, men hennes ord var redan bestämda. Till hennes förvåning var hennes röst stadig. Med kunskap om mig själv. Av vad skäl har du blivit kallad hit, mässade Marine. För att bli prövad. Hon måste vara lugn. Men även om hennes röst lät behärskad var det en annan sak med hur hon kände sig inombords. Hon kunde inte få Elida ur sina tankar. Av vad skäl ska du prövas? På det att jag må veta om jag är värdig. Alla systrarna skulle försöka få henne att misslyckas. Det var trots allt det prövningen gick ut på. Men Elida skulle kanske försöka mer än de andra. Åh, ljus, vad kunde hon göra? Till vad kan du befinnas värdig? Att bära sjalen. Och med de orden började hon klä av sig. Enligt den uråldriga seden måste hon genomgå provet klädd endast i ljuset, som en symbol för att hon förlitade sig helt på ljusets beskydd. När hon spände upp skärpet kom hon plötsligt ihåg den lilla boken i pungen. Om de hittade den. Men att tveka nu var samma sak som att misslyckas. Hon la skärpet och bältespungen på golvet vid sina fötter och sträckte händerna bakom ryggen för att knäppa upp klänningen. För den skull ska jag nu berätta för dig, fortsatte Marine. Du kommer att se detta tecken på marken. Hon ledde kraften och ritade en sexuddig stjärna i luften med pekfingret. Två trianglar lagda ovanpå varandra, skrivna med eld som försvann på ett ögonblick. Moraine kände att en av systrarna bakom henne omfamnade Sidar, och en väv rörde vid hennes nacke. Kom ihåg det som måste kommas ihåg, mumlade systern. Det var Anaya, den blå. Men det här ingick inte i den ritual hon fått lära sig. Vad betyder det? Hon tvingade fingrarna att raskt marschera ner längs knapparna. Det hade börjat och hon måste fortsätta med fullständigt lugn. När du ser detta tecken ska du ofördröjligen gå dit, i stadig takt, utan brådska och utan att dröja. Inte förrän då får du omfamna kraften. Den väv som krävs måste påbörjas omedelbart och du får inte lämna tecknet förrän den är fullbordat. Kom ihåg det som måste kommas ihåg, mumlade Anaya. När väven är fullbordad, sa Marine, kommer du att se tecknet igen. Och då måste du gå dit, och återigen i stadig takt och utan att tveka. Kom ihåg det som måste kommas ihåg. 100 gånger ska du väva, i den ordning som du fått veta och med fullständig behärskning. Kom ihåg det som måste kommas ihåg, mumlade Anaya en sista gång. Moraine kände hur Eichedens väv trängde in i henne, ungefär som när hon blivit helad. Alla systrarna utom Marine drog sig bakåt och formade en cirkel runt Tyr and Greelen. De böjde knä på stengolvet och omfamnade allihop Sidar. Omvärvda av kraftens ljus ledde de kraften, och färgskiftningarna i den ovala ringen blev allt snabbare, tills ringen flimrade som ett kaleidoskop fastsurrat på ett kvarnhjul. Alla de fem krafterna ingick i deras väv, i ett mönster som var nästan lika invecklat som de värsta vävarna i provet. Varje syster var koncentrerad på sin uppgift. Nej, det var inte sant, inte helt. Elida tittade bort från väven, och när hennes blick mötte Moraines var den hård och brännande. En glödgad syl som kunde borra sig in i hennes skalle. Hon ville öppna munnen, men fullständig behärskning betydde precis vad det lät som. Även om hon stod under ljusets beskydd var det inte lätt att ta av sig kläderna inför så många. Men de flesta av systrarna var koncentrerade på Tyr and Greelen. Nu var det bara Marine som iakttog henne, höll uppsikt efter tecken på tvekan, ett avbrott i hennes yttre lugn. Det hade börjat, och ett avbrott skulle betyda att hon misslyckats. Likväl var det bara just ett yttre lugn, en välordnad mask som inte gick djupare än hennes hud. Hon fortsatte att klä av sig, vek omsorgsfullt ihop varje plagg och la det i en prydlig hög ovanpå skärpet och pungen. Det borde räcka. Alla systrarna utom Marine skulle vara upptagna tills hennes prövning var över. Det trodde hon i varje fall, och hon betvivlade att novisföreståndarinnan skulle rota bland hennes kläder. Det fanns hur som helst ingenting annat att göra nu. Sist av allt drog hon av ormringen och la den på klädhögen med ett styng av saknad. Sen hon vunnit rätten att bära ringen hade hon gjort det hela tiden, till och med i badet. Hennes hjärta skenade, dunkade så att hon tyckte att Marine borde höra det. Åh, ljus, Elida. Hon måste försöka vara på sin vakt. Kvinnan visste hur hon skulle knäcka Moraine. Hon måste vara vaksam och beredd. Sen kunde hon bara stå och vänta. Hon fick snabbt gåshud i den kyliga luften och hade velat trampa med fötterna på stengolvet som var kallt snarare än kyligt. Fullständig behärskning, ljuset hjälpte henne. Hon vägrade att misslyckas bara på grund av Elida. Hon vägrade. Men från isklumpen i hennes mage spred sig kölden genom hennes kropp. Hon visade ingenting av detta, en ogenomtränglig mask av lugn självkontroll. Luften i ringens öppning blev plötsligt till en vit yta. På något sätt såg den vitare ut än yllet i hennes kjol, vitare än snö eller det finaste papper. Men istället för att återkasta golvlampornas sken tycktes den dra åt sig det så att dunklet sänkte sig över salen. Och sen började den höga, ovala ringen sakta att vrida sig runt sin egen bas, utan minsta ljud av sten som malde mot vad den nu var gjord av. Ingen sa någonting. Det behövde de inte. Hon visste vad hon måste göra. Utan att tveka, åtminstone utåt sett, gick hon mot den snurrande ringen med stadiga steg, utan att skynda eller dröja. Hon skulle klara det, vad Elida än gjorde. Det skulle hon. Hon steg in i det vita, genom det och undrade var i ljusets namn hon befann sig och hur hon hade kommit dit. Hon stod i en osmyckad stenkorridor som kantades av golvlampor. Det fanns bara en enda dörr i bortre änden och genom den sken solen in. Det var enda vägen ut. Bakom henne fanns en slät stenvägg. Mycket underligt. Hon var säker på att hon aldrig sett platsen förut. Och varför var hon här? Och naken? Det var bara vissheten om att hon måste uppvisa fullständigt lugn som hindrade henne från att skyla sig med händerna. Vem som helst skulle ju kunna komma in genom den där dörren. Plötsligt såg hon att det halvvägs bort genom korridoren låg en klänning på ett smalt bord. Hon var helt säker på att vare sig bordet eller klänningen hade funnits där ögonblicket tidigare. Men saker kunde inte bara uppenbara sig ur tomma luften. Det var hon nästan helt säker på. Hon tvingade sig att inte skynda utan gick lugnt fram till bordet där hon hittade en hel uppsättning kläder. De tunna broderade tofflorna var av svart sammet, den vita särken och strumporna av finaste sidan och klänningen av bara något tjockare tyg. Den var gjord av mörkgrönt skimrande sidan, välskuren och mycket välsydd. Ränder i rött, grönt och vitt, var och en 2 tum hög, löpte i en smal linje längs klänningens framsida. Från den höga kragen till nedanför knäna. Hur kunde en klänning med hennes släktfärger finnas här? Hon kunde inte minnas när hon senast bar en klänning av detta slag, vilket var mycket underligt, för det kunde inte vara mer än 1 eller 2 år sedan de blev omoderna. Det var som om hennes minne var fullt av hål, gapande bråddjup. Och likväl, när hon fått på sig kläderna och knäppte de små pärlemorknapparna medan hon tittade över axeln i den stora golvspegeln. Varifrån hade den kommit? Nej, det var bäst att inte bekymra sig om sånt som tycktes vara oförklarligt. Plaggen passade som om hennes egen sömmerska hade provat ut dem åt henne. När hon väl var klädd började hon verkligen känna sig som förstinnan Moraine Damodred. Det enda som skulle ha kunnat förstärka känslan ytterligare vore om hennes hår varit uppsatt i konstvärdigt hoprullade flätor på varsin sida om huvudet. När hade hon börjat gå med utslaget hår? Det spelade ingen roll. Inom Carhaynes gränser fanns det endast ett fåtal människor som hade rätt att befalla över Moraine Damodred. De flesta lydde istället hennes befallningar. Hon hyste inga tvivel om att hon skulle kunna bibehålla det lugn som krävdes. Inte nu längre. Dörren i slutet av korridoren öppnade sig mot en stor cirkelrund borggård, omgiven av en pelargång med höga tegelvalv. Kupolerna och de gyllene tornspirorna som sköt upp runt omkring tydde på att hon befann sig i ett palats, men det syntes inte till några människor. Allt låg tyst och stilla under en klar vårhimmel. Om det inte var en sval sommardag. Hon kunde inte ens komma ihåg vilken årstid det var. Men hon mindes vem hon var. Först innan Moraine, uppväxt i solpalatset. Det räckte. Hon stod bara stilla tills hon såg den sexuddiga stjärnan som var inlagd i polerad mässing i stenläggningen mitt på borggården. Sen samlade hon sina kjolar och gick dit. Hon rörde sig som det anstod någon född i ett palats med högburet huvud och utan droska. När hon tagit 2 steg försvann klänningen så att hon plötsligt gick i bara särken. Det var omöjligt. Med en viljestyrka lyckades hon fortsätta med samma värdiga steg. Efter ytterligare 2 steg dunstade särken också bort. När sidenstrumporna och strumpebanden försvann, halvvägs till den glänsande mässingsstjärnan, kände hon en fruktansvärd saknad. Det var knappast vettigt, men de hade i varje fall varit något slags kläder. Men hon gick i stadig takt, lugn och självsäker. 3 män kom flanerande genom ett av tegelvalven. Det var storvuxna, orakade karar i grova rockar. Den sorts män som slösade bort sina dagar på att sitta och dricka på krogar och i värdshusens skänkrum. Sannligen inte folk som skulle få vandra fritt i ett palats. Hon blev röd om kinderna redan innan de la märke till henne och började glo på henne med lidliga flin. Glo på henne? Vreden blixtrade till i henne. Men hon tryckte tillbaka den. Stillhet. Lugna steg, varken skynda eller dröja. Så måste hon göra. Hon visste inte varför, bara att hon måste. En av männen drog fingrarna genom sin flottiga kalufs som för att ordna frisyren, men lyckades bara göra den ännu oredigare. En annan rättade till sin slitna rock. De började släntra åt hennes håll med slippriga leenden. Hon kände ingen rädsla, bara ett brännande medvetande om att dessa busar såg henne utan en tråd på kroppen. Inte en enda tråd. Men hon vågade inte leda kraften förrän hon var framme vid stjärnan. Fullständigt lugn och med stadiga steg. Djupt inom henne slingrade sig vreden, men hon höll den nere. Så rörde hon mässingsstjärnan med foten och var nära att flämta av lättnad. Istället vände hon sig mot de tre tölparna, omfamnade Saidar och ledde luft i den väv som krävdes. Runt om uppenbarade sig en tre steg hög solid vägg av luft. Hon knöt åt väven. Det var tillåtet. Väggen gav ifrån sig en metallisk klang när en av männen bultade mot den. En sexuddig stjärna glänste i teglet längst upp i just det valv som männen kommit ut genom. Hon var säker på att den inte funnits där förut, men nu gjorde den det. Det blev svårt att gå i stadig takt när hon passerade väggen av luft, och hon var glad att hon hade kraften i sig. Att döma av de rop och svordomar hon hörde inifrån den, verkade det som om männen försökte ta sig ut genom att klättra upp på varandras axlar. Än en gång var det inte dem hon var rädd för, utan bara för att de skulle se henne naken igen. Röda fläckar blommade upp på hennes kinder vid blotta tanken. Det var mycket svårt att inte skynda på stegen. Men hon koncentrerade sig på det och på att ansiktet skulle förbli lugnt och fridfullt, hur rött det än må vara. Hon steg in genom valvet och vände sig om, beredd för den händelse att de... Ljus, var befann hon sig? Och varför var hon naken? Varför höll hon sig där? Hon släppte kraften, besvärad och motvillig på samma gång. Hon visste att hon hade fullbordat den första av 100 vävar som hon måste skapa där ute på den tomma borggården. Så mycket visste hon, men inget mer. Utom att hon måste vidare. Lyckligtvis låg det en uppsättning kläder på golvet strax innanför valvet. De var tjocka av grovt ylle och sockorna kliade. Men de passade som om de varit sydda åt henne. Till och med de grova läderskorna. Fula var de, men hon snörde på sig dem. Det var mycket undligt med tanke på att hon just lämnat vad som verkade vara en borggård i ett palats. Men den korridor som hon gick igenom var av grovt huggen sten. Det fanns inga dörrar här och ljuset kom från lampor i järnhållare högt uppe på väggen. Det liknade mer en fästning än ett palats. Helt utan dörrar var den förstås inte. Det kunde den inte vara. Hon måste vidare, och det betydde att den måste leda någonstans. Ännu undligare än själva korridoren var det som hon fick se genom den ensamma dörröppningen i dess slut. En liten by låg framför henne. Ett dussin små hus med halmtak och några fallfärdiga lador som verkade ha övergetts under en svår torka. Skeva dörrar knarrade på sina gångjärn när vinden blåste upp dammet längs den enda gatan under en skoningslös middagssol. Värmen slog emot henne som en hammare och fick henne att drypa av svett innan hon hunnit gå 10 steg. Plötsligt var hon glad för de kraftiga skorna. Marken var stenig, och om hon hade gått i tunna tofflor skulle hon antagligen ha bränt sig. Mitt på vad som en gång antagligen varit byallmänningen, en plätt med torr jord och några spridda tuvor av uttorkat gräs, stod en ensam brunn. Runt brunnen löpte en kant av spruckna gröna kakelplattor där män och kvinnor en gång hade stått och dragit upp vatten. Och på kaklet hade någon målat en sexuddig stjärna med röd färg som bleknat i solen. Så snart hon ställde sig på denna stjärna började hon leda kraften. Luft och eld, sedan jord. Så långt hon kunde se fanns det bara svedda åkrar och förvridna kala träd. Ingenting rörde sig i landskapet. Hur hade hon kommit hit? Hur det än hade gått till ville hon fly från denna döda plats. Men plötsligt var hon insnärjd i ett svartklos snår och de mörka, tumslånga törnarna stack genom hennes yllekläder, stack henne i kinderna och huvudet. Hon brydde sig inte om att tänka att det var omöjligt. Hon ville bara ut. Varje styng sved och hon kände blodet sippra från några av dem. Lugn. Hon måste uppvisa fullständigt lugn. Hon kunde inte röra på huvudet men försökte känna efter något sätt att dra undan åtminstone några av de hoptrasslade bruna grenarna. Hon var nära att flämta högt när de vassa taggarna bet sig in i hennes hull. Nytt blod droppade längs hennes armar. Lugn. Hon kunde leda andra vävar än den som krävdes. Men hur skulle hon kunna göra sig fri från dessa fördömda törnen? Eld gick inte. Snåren verkade torra som fnöske. Och om hon brände upp dem skulle hon själv hamna mitt bland lågorna. Medan hon tänkte fortsatte hon förstås att väva. Ande, sen luft. Ande följd av jord och luft tillsammans. Luft, sedan ande och vatten. Någonting rörde sig på en av grenarna, någonting litet och mörkt med åtta ben. Ett minne letade sig upp i hennes medvetande och hon kunde inte hejda en liten flämtning. Hon fick uppbåda alla sina krafter för att hålla god min. Dödskallespindeln kom från Eilöknen. Hur kunde hon veta det? Namnet kom sig inte bara av den grå teckningen på ryggen som liknade ett människokranium. Ett bett av spindeln räckte för att en stor, stark man skulle bli sjuk i flera dagar. Av två bett kunde han dö. Hon fortsatte väva den meningslösa härvan av de fem krafterna. Varför i hela fridens namn skulle hon vilja väva någonting sånt? Men hon måste. Hon fortsatte väva, men delade hastigt på flödena och vidrade spindeln med en liten men mycket invecklad väv av eld. Krypet blev till aska så snabbt att grenen inte ens blev svedd. Det skulle inte behövas mycket för att sätta eld på snåret. Innan hon hann känna någon lättnad såg hon emellertid en annan spindel som kom krypande mot henne. Hon dödade den också med den lilla väven av eld. Sen kom en till och ännu en och ännu en. Ljus, hur många var det? Ögonen var det enda hon kunde röra och hon såg sig hastigt omkring. Nästan vart hon än vände blicken kom ännu en dödskallespindel krypande mot henne. Hon dödade alla hon såg, men när hon kunde se så många var det omöjligt att inte ställa sig en fråga. Hur många fanns det under hennes synfält? Eller bakom henne? Nej, lugn! Samtidigt som hon brände bort spindlarna så fort hon såg dem började hon arbeta snabbare med den stora meningslösa väven. På flera ställen började tunna rökslingor stiga från svedda fläckar på grenarna. Med ansiktet som en slät, fastfrusen mask vävde hon fortare och fortare. Spindlarna dog i dussin efter dussin och fler rökslingor steg, några tjockare. När väl den första lågan flammade upp skulle elden sprida sig som vinden. Fortare, fortare. De sista trådarna föll på plats i den värdelösa väven. Och så snart hon slutade väva försvann snåren. De var bara borta. Det var däremot inte de små såren där törnarna hade gått genom huden. Men de brydde hon sig knappast om nu. Vad hon verkligen ville göra var att dra av sig kläderna och skaka ur dem ordentligt. Med flöden av luft. Spindlarna på grenarna hade försvunnit samtidigt med buskarna. Men hade några hunnit krypa upp på hennes klänning? Hur hade det i så fall gått med dem? Eller om de var innanför? Istället för att göra någonting åt det sökte hon med blicken efter den sexuddiga stjärnan och fann den inskuren i överdelen av dörrkarmen till ett av de små husen. Hon kunde leta igenom kläderna när hon väl kommit in dit. Lugnt. Hon steg genom dörröppningen, in i fullständigt mörker. Och undrade var hon var någonstans och hur hon kommit dit. Varför hade hon på sig bondkläder i ylle? Och varför blödde hon som om hon rullat sig i ett törnesnår? Hon visste att hon hade fullbordat 2 av de 100 vävar som hon måste göra. Annars visste hon ingenting. Inte ens var hon hade gjort den första. Det enda hon visste var att den väg hon måste gå gick genom det här huset. Hon vände sig om och tittade på det dystra landskapet bakom sig. Allt hon kunde se framför sig var en svag ljusfläck. Underligt. Hon var säker på att fönsterluckorna inte hade varit stängda. Skenet visade kanske på en väg ut. En glipa vid en dörr kanske. Hon kunde ha manat fram ett ljus, men hon fick inte omfamna kraften igen. Inte än. Hon var inte rädd för mörkret, men gick försiktigt för att inte stöta emot någonting. Det hade hon inte behövt. Det var ingenting i vägen. Hon gick i nästan en kvart och ljusfläcken växte sakta tills hon insåg att det var en dörröppning. En kvarts timme i ett hus som hon skulle ha kunnat gå runt 2 gånger på en fjärdedel av den tiden. Det var verkligen en besynnerlig plats det här. Om hon inte vetat bättre skulle hon ha trott att det var en dröm. Det dröjde nästan lika länge till innan hon var framme vid dörröppningen. Det som fanns på andra sidan var lika besynligt som den långa vägen. Ett stenlagt fyrkantigt torg som omgavs av en solid mur av stora stenar, 5 steg hög och 30 steg lång på varje sida. Men bortom muren syntes ingenting, inga hus, inga träd. Inte heller fanns det några portar eller öppningar. Den som hon kommit ut genom var borta när hon tittade bakåt. Hon kastade bara en blick dit som i förbigående, med lugnet kvar som en snidad mask på ansiktet. Luften var fuktig och vårlik. Himlen var ljus och klar, bortsett från några små vita moln. Men trots det vilade en ödesmättad stämning över platsen. Den sexuddiga stjärnan, en fam tvärs över, var huggen i stenläggningen mitt på torget. Hon gick fram mot den så snabbt hon vågade utan att skynda. Strax innan hon kom fram drog sig en väldig gestalt i nitbeslagen rustning upp på muren och hoppade ner på insidan. Den var lång som en oger, men hur man än kisade gick det inte att ta den för en människa, även om kroppen hade mänsklig form. Vargkäftar och ett par ludna vargöron förvandlade ett ansikte som annars var en mans till en mardröm. Hon hade sett teckningar av trollocker, men aldrig sett någon i verkligheten. Trollockerna var yngel av skuggan som fötts i det krig som ändade sagornas ålder. De var den svartes tjänare och bebodde stora fördärvsförödda landskap på andra sidan gränslanden. Kunde det vara i stora fördärv hon befann sig? Tanken fick blodet att frysa i hennes ådror. Bakom sig hörde hon en tung duns av stövelsulor mot stenläggningen och ljudet av klövar. Det var inte alla trollocker som hade människofötter. Varelsen med vargnosen drog ett väldigt lieböjt svär ur en skida den bar på ryggen och började springa mot henne. Ljus, så snabb den var. Hon hörde fler springande fötter, springande klövar. Fler trollocker kom över muren framför henne. Odjur vars ansikten vanställdes av örnäbbar och vildsvinstrynen med långa betar. Ett steg till, sen stod hon på stjärnan. Med en gång omfamnade hon Saidar och började väva. Den bestämda väven först, men så snart hon lagt de första trådarna av luft, jord och ande på plats, delade hon flödena och gjorde ytterligare en väv och en tredje av eld. Det fanns flera olika sätt att skapa eldklot och hon valde det enklaste. Hon slungade kloten med båda händerna mot de närmaste trollockerna och snodde runt, fortfarande med en väv av eld i beredskap. Hon måste göra ett uppehåll med den viktigare väven, men så länge hon var tillräckligt snabb. Ljus, nu var det ett dussin trollocker på torget och fler kom klättrande över muren. Hon kastade eldkloten med båda händerna lika snabbt som hon hann väva, siktade på de närmaste. Kloten exploderade när de träffade, sprängde huvudet av ett odjur med horn och mule som en gumse, slet en gethornad trolllock i två bitar, slet benen av en tredje. Hon kände inget medlidande. Den enda gången trolllocker tog fångar var för att ha dem som mat. När hon fullbordat ett varv hann hon precis fånga upp den större väven innan den skulle kollapsa. Sen fick hon snabbt slunga ett par eldklot som slet loss ett huvud med örnäbb, bara några steg bort, och halva överkroppen på en trolllock med vargkäftar som stapplade över kanten till stjärnan innan den föll omkull i en livlös hög. Det skulle inte gå. Det var för många trolllocker och fler kom över muren hela tiden. Även om hon snurrade runt så fort hon kunde fick hon inte försumma den viktiga väven. Det måste finnas något annat sätt. Hon skulle inte misslyckas. Av någon anledning bekymrade hon sig inte alls över tanken på att bli dödad och uppäten av trolllocker. Hon skulle inte misslyckas. Det var hela saken. Plötsligt insåg hon vad hon måste göra. Hon log och började nynna melodin till den raskaste hovdans hon kände till. Det var kanske lösningen, eller i varje fall en möjlighet. Med snabba danssteg flyttade hon sig runt stjärnans ytterkant utan att ens behöva släppa väven som hon absolut måste fullborda med blicken. Vad kunde utstråla mer lugn än en hovdans om hon dansade med fullständigt stilla min som om det varit i en av solpalatsets balsalar? Hur snabbt hennes fötter än rörde sig. Hon vävde de fem krafterna så snabbt hon förmådde, säkert snabbare än hon någonsin vävt förut. På något sätt hjälpte dansen till, och den invecklade väven började växa fram som den finaste mardinaspets. Hon dansade, vävde och slungade eldklot med båda händerna, dödade det ena skugginglet efter det andra. Ibland kom de så nära att deras blod stänkte över hennes ansikte. Ibland så nära att hon måste dansa ur vägen när de föll. Dansa undan från deras krökta svärd. Men hon tog ingen notis om blodet utan dansade bara vidare. Det sista flödet föll på plats och hon lät hela väven lösas upp i tomma luften. Men det fanns fortfarande trolllocker på torget. Med ett snabbt steg ställde hon sig mitt på stjärnan, där hon dansade i en liten cirkel, rygg mot rygg med en inbillad partner. Att hålla tre olika vävar igång samtidigt hade gjort henne utmattad. Men nu frammanade hon den kraft hon behövde för att väva tre igen. Dansande slungade hon eld och kallade ner blixtar från skyn, bombarderade torget med explosioner. Till slut var det ingenting som rörde sig längre, bara Moraine i sin dans. Hon hann snurra tre varv till innan hon insåg det och stannade, slutade nynna. Nu fanns det en port i muren, en väld öppning med stjärnan huggen i stenen ovanför. Hon fick en iskall känsla i hjärtat. En port som ledde ut mot den plats som trolllockarna hade kommit från, ut i stora fördärv. Endast en dåre gick frivilligt in i stora fördärv. Hon samlade sina grova kjolar och tvingade sig att korsa den slaktgård som torget blivit och gå mot porten. Det var den väg hon måste följa.